så, då kör vi igång efter en liten kaffeskål här. Hej och varmt välkomna tillbaka till Break It Podcast. Mitt namn är Åsa Johansson, jag är reporter på Break It och programledare för den här podden. Och idag blir det avsnitt med mig tillsammans med Julia Lundin.
Hello!
Hello!
Hello.
Du är också reporter på Break It och ja, du kör väldigt mycket podd.
Jag kör podd.
Absolut.
Jajamän.
Du är verkligen inte ny i den här svängen. Och vi har ju vårt upplägg som vi kör där vi berättar om de spännande mötena vi har haft det senaste. Vi ger er snabba nyheter från veckan som gått och sist men absolut inte minst våra snackisar. Men först har vi ett meddelande från Breakits grundare Stefan Lundell.
Tack för det. Japp, denna vecka har vi med oss som vanligt Swedbank som huvudsponsor av podden. Och Swedbank är ju inte bara med oss i podden under året utan de bjuder ju också Breakits läsare på en massa annat spännande innehåll. Låt mig bara ge ett enda litet exempel. Den 16 april kör Swedbank tillsammans med oss på Breakit ett webbinar på temat hållbarhet som affärsstrategi. Det känns ju som en perfekt mix av två faktiskt extremt relevanta ämnen i den här tiden vi lever nu. Hållbarhet och affärsstrategi. Jag ska i alla fall spana in det här eventet och jag hoppas och tycker att du ska göra detsamma. Du använder dig på breakit.se, klicka på eventfliken på startsidan så hittar du all information där du behöver. Självklart är ju också detta digitala seminarium helt kostnadsfritt. Innan eller nu, men först måste du såklart lyssna vidare på mina poddkompisar. Över till er.
Tack för det, Stefan. Men du, Julia, jag har ju hört att du har haft ett jättespännande möte som... nu får du bara berätta om det här.
Ja, men jag hoppas att det är spännande. Jag har då pratat med Jessica Dersén som är vd på e-handeln All I Am Beauty. Och det här är då Hanna Widells och Amanda Schulmans skönhetsbolag, systrarna.
Ja.
Och de är ju riktiga mångsysslare, superentreprenörer får man väl säga. Förutom att arbeta som influencers och poddare så har de ju genom åren lanserat klädmärken, vin, kosttillskott, till och med en modellagentur. Visste du det, Åsa?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Nej, det kanske inte är alla som vet det.
De har många järn i elden.
Det har de verkligen. Och 2021 så sålde de ju även sitt poddföretag då Perfect Day Media till Björn Ulvaeus satsning Pophouse. Men nu ligger allt fokus på All I Am Beauty där Amanda Schulman då är ansiktet utåt idag.
Men du, visst har de några lite mer anonyma medgrundare med sig också på det här tåget?
Ja, men precis. Och det är ju då Jessica Dersén och Karin Svensson heter de. Så det är ett riktigt kvinnotungt bolag får man ju säga. Jessica och Karin har över 20 års erfarenhet av att bygga skönhetsvarumärken och de är bland annat kända för att ha skapat parfym med fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic som blev en riktig succé.
Så pass alltså.
Jajamän.
Hur går det för dem då?
Ja, men vi kunde ju i veckan avslöja det här färska bokslutet då, som visar att de ökar sakta men säkert. Och omsättningen ökade då med 20% från 9,2 till 11 miljoner. Och resultatet landade på plus minus noll efter det tidigare vinstår. Så de har liksom gjort investeringar i verksamheten här i fjol. Så det är ingen liksom raket som Jerf Avenue eller Kaja, men All I Am Beauty riktar å andra sidan in sig till en helt annan målgrupp då. För medan andra influencerbrands gärna riktar sig till en ung målgrupp så satsar de på en äldre som de då hoppas ska vara mer köpstark helt enkelt. Men en produkt som är så jäkla konstigt tycker jag som de har försökt kränga här tidigare. Det är alltså en boll som du fyller med vatten genom ett litet hål, lägger i frysen i 12 timmar och använder i ansiktet för att liksom tajta till i ansiktet. Och
alltså den kostar till huden, liksom strama åt.
Precis, och den kostar alltså 300 kronor. Det här är ju galenskap tycker jag. Vad tänker du om det här?
Men isbollen. Men en isboll som... Alltså en rund liten boll, den kommer ju...
som man fyller med vatten.
Okej, och sen ska man lägga den på liksom olika ställen liksom.
Exakt.
Eller är det en jättestor boll som man ska trycka hela facet mot?
Det är en liten boll.
Okej.
Det låter speciellt, eller hur?
Det låter speciellt.
Ja. Lite vatten, fryst vatten till överpris. Konstig grej att köpa. Men annars verkar alla produkter.
Det är ingenting annat i normala. Det här frysta vatten. För jag tänker sådana här. Nej. Som att skönhetsbehandlingar, du vet, man ligger med gurkor på ögonen för att man ska typ ta bort de här mörka ringar eller puffar under ögonen. Sånt. Inget sånt.
Nej, okay. Utan du ska bara fylla den här bollen med vatten själv.
Okay.
Och lägga in i frysen. Okay. Och ta den på ansiktet.
Ja, spännande.
Så är det.
Mm. Vi får se hur det går med det. Men du hittade något annat intressant när du pratade med All I Am, eller hur?
Ja, men det gjorde jag. Deras ägarlista är ju näst intill kunglig, upptäckte jag då.
Kunglig?
Ja, det är alltså några av Sveriges rikaste familjer som finns här. Och kungafamiljens innersta krets då, alltså deras liksom bästa vänner, så att säga.
Kungafamiljen kanske använder den här isbollen?
Det är mycket möjligt, vi får fråga dem. Ja. Bland de som äger, som har då andelar i All I Am, så hittar vi Leonie Persson som är gift med H&M-arvtagaren Carl Johan Persson. Lina Tam von Heidenstam, vars mamma då är H&M-arvtagaren Lottie Tam. Och Ellen Dinkelspiel, medietopp och gift med finansmannen Jan Dinkelspiel. Så det här är verkligen några av Sveriges rikaste familjer.
Riktiga tungviktare.
Ja.
Hur fick de med dem här?
Nej, men Jessica berättade då att de tog beslutet tidigt att kvinnor skulle få möjlighet att investera i All I Am Beauty. Då kvinnor i vanliga fall inte får det i samma utsträckning som män, och det här har vi skrivit många, många artiklar om. Men just det här är ju faktiskt något som All I Am Beauty har hållit tyst om. Alltså de har inte skrivit om liksom, att de är ett kvinnoägt bolag och sådär. Utan det här fick vi gräva fram helt enkelt. Och de har dessutom en helt kvinnlig styrelse. Så jag känner väl all cred till dem för att de försöker liksom ändra på landskapet.
Kul,
tycker jag.
Verkligen.
Mm.
Men vad tror du om det här bolagets framtid då?
Ja, tanken med All I Am är att kunden då ska ha en slimmad necessär. Det är liksom uttalat. Alltså till exempel så finns bara en mascara och de släpper då max 2 stycken nagellacksfärger per säsong. Mm. Det är ju få, men då bra produkter som säkert kan hålla nere kostnaderna, liksom, utvecklingskostnader och sådär. Men jag tänker också så här, alltså bara de inte blir ett e-handelsbolag i mängden. Alltså det är inte samma rusning till All I Am som det är till andra influencerbrands, utan de skyndar väldigt, väldigt långsamt. Och jag tror att kundgruppen kanske har tagit lite längre tid att hitta då helt enkelt. Det är en lite äldre kundgrupp. Och så här, vad händer om Amanda Schulman slutar vara ansiktet utåt? Det är ju typ samma problematik som om Bianca skulle sluta på Kai eller Matilda göra exit från Jerf Avenue.
Ja.
Det är ändå influencer, varumärke ju. Så vi får se hur det går.
Absolut, men på ett sätt så... Alltså visst, vi får ju se när det väl händer vad som sker.
Men det kanske inte sker.
Det kanske inte sker, men det är också lite name of the game. Liksom, om det är ett influencer-brand, influencer-varumärke. Det är väl ganska givet då att om influencern hoppar av, då får man räkna med tapp i siffrorna. Liksom.
Man startar ju det och man vet ju om det här. Liksom. Mm. Alltså så är det ju.
Mm. Men intressant, spännande möte.
Mm.
Jag fortsätter lite på samma spår. Jag har nämligen haft ett möte med 2 personer, det är en duo. Stephanie Mullick-Durweis och Teja Mullick. Och det här är då mor och dotter. Teja är mamma, Stephanie är dotter. Och de har tillsammans grundat dupes.se. Eller okej, så här nu. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det här.
Inte jag heller.
Dupes.se stavas det, ja. I alla fall. Vi kommer mer till det här namnet här. Men i alla fall, de här 2 förlorade sitt jobb i pandemin. Och de bestämde sig för att börja sälja då vad de kallar för prisvärd parfym genom e-handel. Och Teja då, som har en bakgrund i parfymbranschen, kunde genom tidigare nätverk få hem parfymer och börja sälja.
Mm, intressant. Vad betyder det att parfymerna är prisvärda då? Vad innebär det?
Ja, så det här är alltså dofter som är inspirerade av kända dofter. Men säljs till ett betydligt lägre pris än alltså parfymer av de stora varumärkena. Så att de kan lukta eller dofta i princip nästan snarlikt till en parfym från... Ja, men en valfritt stort varumärke liksom. Så doftar snarlikt men är inte... Inte den, säljs billigare liksom. Och under 2022 Alltså ett år efter deras start så landade deras omsättning på 3,5 miljoner kronor med ett minusresultat på typ 80 000 kronor. Och siffrorna för 2023 är inte klara än, men enligt Teija då så vände bolaget till vinst. Och ja, när jag frågade så hade hon inte riktigt koll på vad omsättningen skulle landa på än. Men de vände till vinst i alla fall. Mm. Och bör nämnas också att de drog igång som en e-handel, men de har även öppnat en fysisk butik i Göteborg då, där de håller till.
Mm, spännande. Alltså på ett sätt så förstår jag att de satsar på billiga parfymer, för priserna på vissa dofter från kända varumärken har ju verkligen gått upp sjukt mycket. Eller hur?
Mm,
det är svindyrt att köpa parfym idag.
Det är verkligen dyrt. Det känns inte som att det är någonting man bara smiter in och spontant köper i en butik. Sådär. Och enligt Teija då så har det blivit en ganska stor hype med dofter bland yngre, särskilt bland killar. Hon sa att så som sminktrenden utvecklas bland tjejer så utvecklas det, eller har utvecklats, håller på att utvecklas en dofttrend bland killar och unga män. Och att man ska liksom inte ha en eller två parfymer, utan man ska ha en hel doftgarderob. Så att man ska ha olika dofter för olika tillfällen som man kan variera.
Mm. Och hur når det här bolaget ut då?
Mm, det är då via sociala medier, och det är verkligen till stor del varför det går så bra för det här bolaget, menar de. För de använder sig främst av TikTok, och där har det verkligen spridit sig jättesnabbt. Stephanie säger att det har blivit som en löp eld där. För det är också där målgruppen finns. Och hon säger att hon tror inte att det finns en gräns för hur stora de kan bli, för att de är liksom, hon menar att de är väldigt flexibla. Idag är det TikTok som gäller. Då finns de där. De vet hur man når ut på TikTok. Imorgon kanske någon annan plattform som har blivit populär. Då måste de synas där.
Mm. De är lite beroende av sociala medieplattformarna då.
Verkligen,
får man säga.
Verkligen.
Men de är inte ensamma om att sälja billiga parfymer, eller hur? Det finns andra.
Exakt. Alltså det här är så intressant. Det finns ett annat bolag som heter Essence. Också en e-handlare som riktar in sig på parfymer till lägre priser än de fina varumärkena. Och de har också vuxit i det tysta. Men det här är ju som sagt, jag vill inte säga kopior, men de är väldigt, väldigt inspirerade av de här kända varumärkena. Och grundaren till Essence heter Jonna Gustafsson. Och två år efter att hon startade, så ja, då var det 2023 förra året. Och då omsatte de 23 miljoner kronor. Och vad resultatet för det gångna året, det vet vi inte. Men jag vet att hon har sagt till vår kollega Stefan Lundell att de har en vinstmarginal som är 15% ungefär.
Så jättebra.
Det är väldigt bra. Och i år är målet att mer än dubbla omsättningen till 50 miljoner kronor, fortfarande med god lönsamhet.
Oh, shit, vad det verkar gå bra för dem. Vad har du för tankar om de här två bolagen då?
Ja, men precis som Teija på Dupes hade även Jonna på Essence ingångar på en, eller till en liksom parfymfabrik eller leverantör. Så det verkar liksom vara steg ett här. Du måste ha ditt nätverk och komma in här. Och Jonna på Essence sticker inte heller under stolen med betydelsen av sociala medier, där bolaget nått ut till stora delar av sin målgrupp. Och hon säger då, citat, att TikTok har ju varit allt för oss.
Mm.
Citat. Så att det är verkligen där. Men alltså, de får ju verkligen spin på det här på sociala medier. Men det känns ju också som att det är ganska skört.
Mm.
Om du inte är liksom super på nästa stora plattform.
Mm.
Och är snabb där.
Tänk om det här slutar vara en trend. Kanske inte alls vill ha en doftgarderob.
Nej, så kan det vara. Absolut. Ja. Så att, men då kanske jag, varför bolagen gör det då?
Ja.
Börja med nya segment och så vidare. Men jag tycker ändå att det är
spännande.
Ja, men jag tycker ändå att det är imponerande av entreprenörer som liksom bara ser den här trenden och bara, vi kör. Och vi testar, och går så går det. Och så gick det.
Ja. Får se om det dyker upp fler här då.
Det får vi verkligen göra.
Mm.
Du som lyssnar, om du har tips om några fler sådana här uppstickar, får du jättegärna höra av dig. Mig når du på asa@breakit.se.
Och mig når du på julia@breakit.se.
Då så, nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan. Finns det tillräckligt med data i världen för att träna AI-bottar? Kanske inte, enligt Wall Street Journal. Tidningen menar att bolagen gått in i väggen när det gäller data. Och när New York Times skrev vidare i vilken data som AI-bolagen faktiskt använder för att utveckla sina produkter, är resultatet en legal gråzon. Bland annat ska OpenAI ha låtit sin GPT-4 ha tränat på miljontals timmar av YouTube-videos för att utveckla sin egen transkriberingstjänst Whisper. OpenAIs ordförande Greg Brockman ska dessutom ha varit personligt involverad i att samla in klippen. Enligt New York Times visste bolaget att metoden skulle kunna kritiseras men fortsatte ändå. Och Google, som äger YouTube, och YouTube-vd Neil Mohan svarar till nyhetssajten The Verge att den här typen av skrapning av innehållet strider mot tjänstens användarvillkor.
Tesla-chefen Elon Musk verkar rycka på axlarna åt de svenska fackens stridsåtgärder som riktas mot elbilstillverkaren. I ett avsnitt av In Good Company så mötte den norska oljefondens chef Nikolaj Tangen i måndags Teslas vd och ex-ägaren Elon Musk. I samtalet som sändes live på X föll ämnet bland annat på strejken mot elbilsjätten i Sverige. En strejk som alltså nu har pågått sedan i höstas. Men i entreprenörens värld så tycks konflikten redan vara över. Elon Musk sa nämligen att han tror att det är överspelat och att allt är lugnt i Sverige. Möjligtvis kan Elon Musks oberördhet spåras till att Tesla kan runda strejken i Sverige, som i grund och botten handlar om kollektivavtal i det svenska dotterbolaget. Malmöbolaget Hövding ansökte om konkurs strax innan jul förra året efter att Konsumentverket belagt bolagets en gång i tiden hypade airbag-hjälm med försäljningsförbud. När hjälmarna stoppades så fanns det ingen annan väg framåt för bolaget än att kasta in handduken. I veckan så har förvaltningsrätten gett nytt besked om Hövding. Försäljningsförbudet hävs. Innebär det här att det blir fritt fram för återförsäljare att börja sälja Hövding 3? Nej, inte riktigt så. I sitt beslut tar förvaltningsrätten fasta på att både Konsumentverket och konkursboet vill häva förbudet, men av olika skäl. Konsumentverket kan komma att rikta förbud mot Hövding igen om konkursboet skulle vilja sälja sina hjälmar på den svenska marknaden igen. Tekniken bakom hjälmarna i det konkursade bolaget Hövding har sålts i det österrikiska Easy. Och kvar i bolaget har det funnits hjälmar till ett uppskattat värde på 50 miljoner kronor om de skulle säljas till kund. Något som konkursförvaltaren Johan Klovus gärna vill kunna göra.
De många annonserna som man ser när man scrollar i sociala medier verkar fungera ganska bra. Enligt en undersökning från fintechbolaget Adyen som sköter betalningarna åt bland annat jättar som H&M, Elgiganten och SAS shoppade svenskarna för 17 miljarder kronor via sociala medier förra året. Bolaget har intervjuat 1000 representativa konsumenter och 500 handlare i Sverige. Och undersökningen visar att var tredje svensk har handlat via sociala medier det senaste året. 3 av 5 av dem är kvinnor. Något som kanske inte är helt oväntat är att det är unga som är mest pigga på att handla via sociala medier. Inom åldersspannet 16-29 har varannan svensk handlat en produkt de har hittat genom sitt sociala medieflöde. Vi fortsätter på temat sociala medier och blickar mot TikTok. Appen är både en av världens hetaste sociala medieplattformar och en kontroversiell tjänst som grundas i att ägarbolaget ByteDance kopplingar till Kina skapar oro. I USA hovrar hotet om nationellt förbud om appen inte byter till amerikanska ägare. Representanthuset har redan röstat för förslaget att förbjuda TikTok med dessa villkor. Tittar vi på Europa så är det förbjudet för EU-anställda att ha appen i sina jobbtelefoner. Och TikToks motdrag är bland annat att ösa miljarder på en global skärmoffensiv och det som kallas Project Clover. Syftet är att försäkra regeringar och beslutsfattare om att appen inte utgör ett säkerhetshot, något som Svenska Dagbladet har rapporterat om. I Sverige, där politiker också har öppnat för att gå hårdare åt appen, har högt uppsatta chefer från sociala medierbolaget tillsammans med en hög chef från cybersäkerhetsbolaget NCC Group haft ett timlångt möte med Försvarsdepartementet. Bolaget har även försökt att få till ett möte med digitaliseringsminister Erik Slottner men fått kalla handen och i ett års tid sökt kontakt med nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Bra, nu våra snackisar, Julia.
Tjoho!
Tjoho! Och du har någonting jättespännande på gång, eller hur?
Ja, nej men jag tänkte prata lite om ett bolag som tidigare var en rejäl snackis och som nu har blivit en snackis igen då. när de verkar ha dödats av ChatGPT. Gud vad det lät dramatiskt, men ja, så väldigt. Är ju fallet då. Det är nämligen så att den svenska appen Anyone har fått stänga ner. När jag försökte ladda ner den här appen i App Store häromdagen så möttes jag då av ett meddelande om att den inte längre fanns kvar, helt enkelt.
Okej, för Anyone var ju otroligt hypad, eller hur?
Ja, men den var väldigt hypad. Flera medier utsåg Anyone till en av Europas hetaste startups. Bland annat Sifted, Wired, Fast Company och många fler. Och den hyllades också då av riskkapitalister. Så superhypad. Och bolaget har tagit in närmare 50 miljoner kronor av investerare som Cavalry och Zenit då, som drivs av Tommy Jakobsson. Och grundarna David Orlik, välkänd reklamare i Sverige, och Alfred Malmros som tidigare arbetade på Google, ägde 28% vardera av bolaget, och andra finansiärer var bland annat Antler och näringslivsprofilen Daniel Sachs som tidigare var vd på Spray.
Okej. Men det har ändå inte gått så bra alltså. Hur såg affärsmodellen ut?
Ja, det här bolaget då red ju egentligen på en perfekt våg efter pandemin, kan man säga. Via telefonsamtal så kunde man få rådgivning från olika annars mycket svårtillgängliga experter. Både svenska då och internationella. Och de här samtalen varade under 5 minuter innan de släcktes ner.
Bröts bara.
De bara bröts helt enkelt. Ja, det var en klocka som tickade ner helt enkelt. Du fick inte prata längre än 5 minuter. Ja. Du var lite stressande
att se den här klockan. Det gäller att veta vad man ska fråga.
Exakt, det är inte något kallprat. Nej. Det fick man absolut inte göra. Och de här rådgivarna som fanns då i appen satte själva priserna på samtalen. Och det kunde kosta allt ifrån 10 kronor till över 1000 kronor då för de här 5 minuterna. Och Anyone tjänade pengar genom att de tog en avgift på 20% för varje samtal.
Okej, så de här personerna då som svarade, de här svårtillgängliga, fick 80% av...
Så är det. Ja. Och Breaky testade den här appen för drygt 2 år sedan. Och då gick det att få tag i höjdare från typ Chanel, Dior, Google, massa riskkapitalister. Alltså det var... Ja, det var rätt tunga personer helt enkelt som fanns här. Och bland de svenska rådgivarna då som signade upp sig så hittade vi till exempel Estrids grundare Ben Elias, EQT-toppen Ted Persson och Bling Capitals Deka Abukar. Och den första versionen lanserades för inbjudna personer i maj 2022. Då har de experimenterat i drygt ett år. Och redan då står 20 000 personer på väntelistan, så att de har ju verkligen lyckats med marknadsföring. Alltså hypa upp det här liksom.
Ja, det låter, alltså, när det är en väntelista känns ju ganska exklusivt.
Ja,
också,
att det är många.
Man vill mer liksom.
Exakt.
Men du, vad var det som hände egentligen?
Ja, men enligt David Orlik då, medgrundaren till Anyone, så rullade allt på i frid, ganska mycket frid och fröjd fram tills att ChatGPT kom och andra AI-tjänster, ska vi säga. Det blev hetare att få rådgivning från en AI istället för att ringa ett gammalt heligt telefonsamtal. Även om det var liksom tech inblandat i det här, så är det ju fortfarande ett telefonsamtal som du ringer liksom. Samtidigt som jag då kände här när jag pratade med David Orlik att det kan ju inte komma som någon chock att världen var på väg mot att bli mer AI-baserad. Det här är inte jättelänge sedan. Alltså, så. Men då tänkte de här grundarna tvärtom, att styrkan skulle vara de här samtalen, de mänskliga perspektiven. Det skulle liksom inte vara en AI, en språkmodell som skulle sitta och ge de här råden då. Men det var ju samtidigt betydligt svårare att skala upp mänskliga möten om man jämför med en storskalig språkmodell som i ChatGPT är.
Såklart.
Och då började Anyone istället satsa på ännu mer på det sociala. Riktigt vad det innebär, det vet inte jag. Men det är liksom sociala medier-app helt enkelt. Då blev de ju varse om hur svårt det var att försöka driva en sociala medier-app, för ingen ville investera. Investeringen i de här sociala apparna har varit närmast icke-existerande de senaste 2 åren. Och det här har vi ju sett på uppe till exempel Svenska Hammy och Clubhouse. Det minns jag säkert, Clubhouse. Mm,
absolut.
Ja, det failade ju det ganska
kändes som
hårt.
Att det var upp som en solning som en pannkaka.
Eller hur, det gick superfort för dem där.
Men vad är din analys då? Varför har det gått så här?
Ja, jag testade ju som sagt Anyone när den var ny. Alltså jag bjöds in där för att ringa ett par samtal liksom, och kolla hur det var. Och den här artikeln finns på breakit.se. Gå igen in och läs den. Det var lite kul att gå tillbaka och liksom kolla vad jag skrev i den här artikeln för att se om jag liksom, ja, men hade jag rätt i vad som skulle hända här. Och då har jag liksom skrivit så här, ja, men det är något kittlande med Anyone samtidigt som det är svårt att inte tänka på vad som händer när tjänsten ska skalas upp. Alltså jag trodde väl inte riktigt på att det skulle kunna bli stort liksom. Nej. Så. Och jag ifrågasatte, ja, men så här, hur sätter man taket på antalet människor som får komma in? Och vad händer om 1000 personer ringer samma människa på en gång? Alltså hur ska de liksom hantera det då? Och nu tänker jag så här att, alltså, för det första så är marknaden i Sverige alldeles för liten. Att bara ringa någon som du inte känner om rådgivning. Jag tror att det innebär en viss nervositet. Liksom. Mm. Alltså det är, till exempel så har vi en helt annan kultur än i USA. Där man är mer liksom extrovert. Det kanske inte är problem på samma sätt där. Så jag tror inte appen fungerar här. Utan man måste ha mycket pengar för att skala det här. Och du måste liksom gå direkt på USA eller Storbritannien. Eller där är en annan kultur helt enkelt.
Mm. Inte det här kalla svenska.
Nej, nej. Det är lite mer kallt här, vad man vill ändå säga. Och sen tänker jag så här, alltså vad får jag ut genom att prata med de här höjdarna i 5 minuter? Det är inte speciellt lång tid, men det var också det som var meningen. Så här, det skulle vara spontant, det skulle vara snabbt. Du ska inte sitta där i en timme och liksom...
Så det var inte så här, okej, en person ska ringa höjdare A. Och då kan de här göra det när som helst.
Alltså du hade utsatta tider, okay, så här, telefonbås kallades det. Så okay, du fick ringa, ja. Och man fick stå i kö och grejer. Det var ju andra som ringde och sådär. Men då funderar jag så här, är det meningen att man ska skryta typ på ett pitchmöte för investerare? Så här, jag har fått råd ifrån Diors operativa chef. Hon eller han sa så här och så här. Alltså hela deras grej var att människorna då var svårtillgängliga. Men för min del, jag tror att man kan kanske få bättre råd med en lunch. Mm. Genom en lunch på stan med typ en riskkapitalist eller så här. Och sen är vi ner mycket på hur bra och specifika kan råden egentligen vara och hur liksom mäter man det? Alltså vad, för att den som du ringer, alltså den här höjden, den vet ju ingenting om dig och du har knappt tid att ge ett intro till den personen på de här 5 minuterna. Så det känns ju väldigt generellt, alltså som att man kan ställa generella frågor liksom.
Absolut.
Och om det nu är så då att ChatGPT har tagit över och du får bättre råd där, så kanske det inte fanns något existensberättigande för Anyone eller för den här typen av tjänster liksom. Mm.
Men alltså ändå så här, visst, för det du säger, alltså 5 minuter, det är ganska kort om tid. Och ska man ha ett generellt råd, då kanske det går. Men om du håller på att starta en e-handel för kläder exempelvis, och då vill du prata med en big shot från ett modebolag liksom, eller någon som har gjort samma resa. Som sagt, som du var inne på, ska du presentera hela ditt bolag, vad du sliter med, hur ser marknaden ut, man hinner ju inte det. Och också det där om att är ett garanterat bra råd. För att bara för att den här personen är tillgänglig för dig i 5 minuter betyder ju inte det att den kommer berätta sina liksom idéer som är värda hur mycket som helst.
Tänk om den bara ger standardråd, samma råd till alla.
Exakt. Alltså för man kan ju inte utgå från att den här personen kommer berätta allt den vet för en. Och plus att det kostar lite pengar då, håller du på att exempelvis starta en verksamhet eller du kanske inte ens är entreprenör, du kanske är anställd på något bolag och du vill klättra i karriären helt enkelt. Men ska du betala ändå 1000 lapp för 5 minuter, du kanske inte får någonting ut av det, sen kanske du gör det igen och igen, så har du gjort det typ 5 gånger. Det var 5000 lax som bara flög ut genom
fönstret. Och då kanske inte tillbaka heller, så att ja.
Precis.
Måste ha väldigt många kunder här. Men då vill jag också säga så här att entreprenörskap handlar ju om att testa. Det här brukar ju, du brukar ju prata om trial and error, eller hur?
Exakt,
alltså det är
absolut.
Jätteviktigt att man liksom vågar slänga sig ut. Och jag tycker det är väldigt liksom beundransvärt av ja, men David Rolik och Alfred Malmros och gänget och försöka liksom öppna upp de här stängda rummen, för det här är ju svårtillgängliga personer och det behövs ju verkligen. Så att fan, testa, alltså bli inte rädd. Och David Rolik säger att han vägrar se det här som ett misslyckande också, alltså han har ju ändå, han har testat det här. Mm. Sen har de tagit in en del pengar, så det, ja, det har ju varit folk som har trott på dem.
Absolut, men, alltså, men det är sagt också, alltså, riskkapital heter riskkapital, ja, av en anledning.
Det vet man ju.
Det vet man ju, och investerar man med riskkapital så är det inte, alltså, det är ju inte ens hälften av gångerna investerar får tillbaka sina pengar.
Nej.
Så jag är helt för det du säger med trial and error, och alltså, entreprenörskap tar ju samhället framåt,
ja.
Och man kan inte lyckas med allting man gör exakt hela tiden. Herregud, vem har gjort det? Känner du någon?
Alla kan inte bygga miljardbolag liksom.
Nej.
Det funkar inte,
och man
riktigt
måste ju testa sig fram hela tiden också, ja. Så att heja, entreprenörskap!
Ja!
Och alla modiga entreprenörer.
Bra jobbat! Ja, vi får se om vad som händer här helt enkelt. En annan tanke bara som slog mig när jag testade Anyone, det var ju hur många riskkapitalister de faktiskt hade fått in och som fanns i den här appen. Alltså, en idé är ju att liksom bygga vidare på, jag vet inte om det finns, men så här, typ heta linjen till svenska riskkapitalister där du som då startupgrundare kan pitcha din idé på 5 minuter. Någon slags speed dating. Det kanske skulle kunna vara en grej som man bygger vidare på. Jag vet inte. Tycker bara det, ja, känns lite intressant.
Det är ju en intressant idé. Det borde, ja, man testa.
Ja, vi får följa det här.
Vi följer det här och rapporterar.
Yes.
Bra, men du, nu tycker jag att vi glider in på nästa snacket här, på tal om entreprenörskap. Och nu ska vi prata om att i måndags den här veckan, den 8 april, så började den omstridda skolplattformen i Stockholm att bytas ut. Och den här plattformen har verkligen kritiserats genom åren och gett många både huvudvärk och skapat irritation.
Ja, verkligen. Alltså, vi har ju hört många av våra kollegor svära över att det är det ena tekniska strulet efter det andra, eller hur?
Ja, verkligen.
Många är lite arga på det här.
Och det är ju inte bara liksom strul med tekniken som har skapat irritation. Den här plattformen har också kostat skattebetalarna minst 1 miljard kronor. Så att det är mycket pengar för tekniskt strul. Men det som händer nu är alltså att man tar det första steget för att ersätta den här plattformen med nya appar och digitala stöd. Som då redan används på många förskolor och skolor runt om i Sverige. Och lite background då är att för att omkring ett år sedan så utlystes en upphandling för att hitta aktörer som skulle kunna hjälpa då kommunen med skolplattformen när några av avtalen för de här systemen var på väg att löpa ut. Och nu är då förskolorna först ut, och den här veckan har 550 förskolor i Stockholms stad börjat använda det digitala stödet Tempus, vilket berör 50 000 vårdnadshavare och 6 500 medarbetare på de här förskolorna. Så det är en hel del.
Verkligen. Vilka är Tempus då?
Ja, för att komma in på entreprenörskap igen. Jag har snackat med Joel Hörnqvist som är vd på Tempus. Och det här är något av ett doldisbolag skulle jag säga. De är baserade i Umeå och är ett företag som har utvecklat då ett digitalt verktyg för schemaläggning, närvarohantering och resursplanering för förskola. Och det här bolaget riktar sig då till både kommuner och friskolor och så. Och nu har de alltså en ny storkund som är Stockholms stad. Men du, Julia, jag tänkte bara fråga dig först. Du har ju en liten som går på vad numera kallas för föris.
Mm.
Påverkas du av det här på något vis?
Ja, men vi går ju på, eller han går ju på föräldrakooperativ. Så jag tror inte att vi påverkas av det. Vi har en app som heter Tyra då, som vi fullkomligen älskar. Den är svinbra. Nu gjorde jag lite reklam här för Tyra. Men den är verkligen jättebra. Så jag tror inte att vi påverkas av det här faktiskt. Men just för Tempus då, vad betyder det att de har vunnit den här upphandlingen? Det känns ju jättestort ju.
Ja, men verkligen. Alltså, Joel säger att alltså, det är självklart en fjäder i hatten. Och bolagets absolut största affär. Men det ger inte bolaget bara en ekonomisk boost, utan det hjälper dem också att kliva in i nya typer av projekt. För det här samarbetet och uppmärksamheten kring att vinna den här upphandlingen ger ju fördelen om att det är många som får upp ögonen för bolaget enligt Joel då. Och det är en otrolig marknadsföring, och han ser framför sig att bolaget kommer att öka försäljningen.
Mm. Vad tjänar de på det här?
Mm. Joel vill inte säga så mycket mer än det är deras största affär. Men det finns ju en till part i det här som är Stockholms stad. Och där har jag fått veta att man betalar 5 miljoner kronor i år till bolaget, alltså Tempus, i samband med att man inför de här digitala tjänsterna. Staden betalar även omkring 660 000 kronor per år för licenser, drift och förvaltning och sådär.
Det känns som en väldigt bra deal, tycker jag.
Ja, för Tempus, absolut, det skulle jag säga. De skulle nästan kunna ha tagit lite mer betalt, tror jag. Ja, verkligen.
Ja.
Men hela projektet då, med att ersätta skolplattformen med de här verktygen har budget på cirka 140 miljoner kronor för åren 2022-2025. Och ska sägas också att Tempus riktar in sig på förskolor och det finns andra aktörer som kommer...
Med grundskolor och sånt?
Ja, med grundskolor och gymnasieskolor och så. Yeah. Men på tal om det så tänkte jag så här, komma in lite på varför Joel inte ville berätta om hur mycket de får... betalt av Stockholm.
Ja, vad var han sa? Varför ville han inte berätta det?
Jo, men det här var lite intressant. För han ville inte gå in på detaljerade summor på grund av känsligheten i branschen, sa han. För att utöver att han är vd på Tempus så är han även styrelseledamot för branschorganisationen Swedish EdTech Industry. Som ofta diskuterar svårigheter med att ta betalt för den här typen av tjänster i Sverige, berättar han. Det finns tydligen då, enligt honom, en hög förväntan på att saker ska vara väldigt billiga när de är digitala. Och snittbolaget inom svensk edtech omsätter mellan 25-50 miljoner kronor och har 15-25 anställda ungefär. Så det är inga jättebolag det här, menar han. Och det uppstår ofta frågor om hur man ska tjäna pengar på den svenska skolan, vilket har blivit lite av ett känsligt ämne.
Så de här bolagen blir inga megabolag liksom?
Tydligen inte, och då är det så här, ja, men är det bara för att man ska tipptoa runt debatten kring att vi ska inte tjäna pengar på det här och så vidare?
Ja, vad tänker du om det då?
Nej, men jag tänker lite så här, alltså hur mogen är marknaden egentligen? För liksom att en annan, nu har jag inga barn själv, men en annan kan ju tycka att liksom fungerande digitala verktyg för skolan är en självklarhet. Jag tänker för Joel så också att när han började alltså jobba på Tempus för typ 8 år sedan så stod de och vägde på ett knivsegg om de ens skulle finnas kvar. Oj. Eftersom att marknaden för att digitalisera saker som schema och närvaro och hantering och sådär hade då inte mognat helt och hållet. Men de har väl varit med och drivit på utvecklingen nu, antar jag. Så man ser ju att det sker en utveckling, det går framåt. Men hur långt har man egentligen kommit?
Mm.
Så jag tror att vi kommer få se ganska mycket utveckling framöver inom just edtech. Mm. Både allt från förskola, upp genom grundskolan, gymnasiet och universitetsutbildningar och så. Det kanske beror väldigt mycket på också vad det är för typ av utbildningar man pratar om. Men jag tror att här finns det mycket att göra, även om det kommer gå lite långsamt. Mm. Så tror jag att vi kommer ha mycket att rapportera om här.
Mm. Spännande.
Mycket spännande.
Mm.
Och du som lyssnar, har du tankar eller inspel om det här? Får du jättegärna höra av dig. Mig når ni på as@breakit.se.
Och mig når ni på julia@breakit.se.
Bra. Har vi någonting mer att säga eller ska vi stänga ner den här lådan för den här veckan?
Vi tar helg.
Vi tar helg. Det är torsdag morgon och vi tar helg. Drömliv. Yes. Hoppas inte chefen hör. Skämt åsido.
Ja.
Hörni, stort tack för att ni är med oss och lyssnar på Breakit Podcast. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då.
Hej då.